Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hör du mig, babe?
Jag hör dig.
Ja, okej, vad bra. Och varmt välkomna till Sköterskepodden säsong 2, avsnitt 2.
Woohoo!
Måste vi säga så varje gång, vilken säsong det är? Det kanske är bra.
Alltså, jag vet inte.
Så nej, men nu har vi bestämt det.
Ja.
Säsong 2, avsnitt 2. Välkommen!
Tack! Välkommen själv!
Jaha, hur är läget då?
Det är fint.
Det är fint.
Tackar som frågar.
Ja, vad härligt.
Hur är det själv?
Jo, men det knallar. Det knallar.
Huvudet upp, fötterna ner.
Jämna plågor.
Hänger eller och dinglar.
Min syrra brukar säga så här. Det är bara att paddla på. Och så brukar hon skicka en så här kanot-emoji, du vet. En sån här med en paddel. Det är bara att paddla på. Vi paddlar på. Jag ska berätta en sån jävla... Alltså, den här sjukhushumorn ibland, den är ju faktiskt väldigt rolig, men också väldigt, väldigt konstig. Men Anna, våran kollega, berättade igår, alltså vi stod och kiknade av skratt. Så här, i efterhand så har jag tänkt på att det kanske inte låter så roligt, det låter ganska sjukt egentligen att vi sitter och skrattat här. Men då hade hon läst om någon snubbe i Holland som hade injicerat sina patienter med kalium. Kalium är alltså inte bra för hjärtat då, för folk som inte vet. Det kan orsaka hjärtstopp. Typ. Mm. Och så hade han injicerat sina patienter med kalium för att alltid så här, vara först på plats på hjärtstoppen.
Okej.
Så att han hade liksom, det här hade pågått i flera år. Och han hade liksom alltid varit först på hjärtstoppen. Alltså, vilket jävla psykfall.
Ja.
Och innan de uppdagade...
Fast det är ändå fint att han ville rädda dem, kan jag tycka.
Ja, men det är ju bara...
Det var ändå det som var poängen.
Ja, men alltså, jag räddar gärna folks liv, men jag behöver inte orsaka dem hjärtstoppet, liksom.
Det blir lite plus minus noll, liksom.
Ja, och då hade det ju uppdagats. Jag har inte läst historien själv, men jag måste nästan göra det. Men vi tyckte i alla fall att det här var... Så här, ja, det är svårt att återberätta historier som är roliga. Vet du vad jag menar då?
Ja.
När man tyckte att någonting var så här... Man skrattade ihjäl sig.
Typ du skulle ha varit med.
Ja, du skulle ha varit med. Typ som jag försökte återberätta. Jag och Karin var ute för några helger sedan. Och så stal vi en taxi.
Just det.
Men det låter...
Ni skulle ha varit med.
Det var väldigt roligt i alla fall. Vi går ut från ett ställe och ska hoppa in i en taxi som ska ta oss från punkt A till punkt B. Varpå där står en gammal gymnasiekompis till mig.
Mm.
Och det är hans taxi.
Ja, han sitter. Det är ju lite halvt i taxin, eller så ropa på någon polare eller ha ett ben i, eller
ja, satt han i taxin. Men han bara, tja Elisa, och du vet, vi bara in i den här taxin och han säger ingenting. Och sen får vi taxichauffören på vår sida, så vi bara kastar ut den här stackars snuppen. Och ja. Bara, fan, vi ska till Söder, kom igen nu.
Och han skulle någon annanstans.
Ja, stackaren, han fick gå av.
Ja, och taxichauffören såg ju åt han också, nu får du gå av.
Och vi tyckte att det här var det roligaste som hade hänt i världshistorien.
Men det var ju kul.
Det var kul då.
Också lite kul när vi berättar.
Ja. Ja, kanske. Ja. Ni skulle varit med. Att sno saker av folk, det kallas ju för kleptomani.
Mm.
Och det hör ju lite till dagens ämne.
Jaha.
Inte kleptomaner alltså. Diagnoser.
Ja, just det.
Karin har glömt bort vad vi ska prata om idag. Dagens ämne. Vi ska prata om diagnoser.
Ja.
Det är ju liksom grunden till allt, tänkte jag säga. Det är väl typ därför man kommer på sjukhus. Nej, okej. Okay. Man kommer ju för att man ska bli frisk. Eller man kommer ju för att man mår dåligt.
Mm.
Någonting är inte rätt. Och sen är det vår uppgift att så här, vad fan är problemet?
Mm. Och så får man en diagnos.
Ja, och så åker man hem. Så står det så här. Så kommer man till sjukhuset och så står det så här. Tidigare frisk. Mm. Då vet man att den här personen har kanske inte uppsökt sjukvård så många gånger. För när den går därifrån så har den så här tidiga diagnoser som den inte hade innan. Man anar alltid lite ugglor i mossen tycker jag. När det kommer någon så här 80-85-åring som bara tidigare frisk. Man, ja, eller? När var du på sjukhus senast? Ja. Men då kan vi ju prata lite så här, först bara så här, nämna lite vilka diagnoser som är vanligast hos oss. Vi jobbar ju då på en hjärtavdelning och den är ju främst inriktad på iskemisk hjärtsjukdom. Men det innebär ju sällan, alltså bara för att man jobbar på en avdelning som är specialiserad på någonting så innebär ju det inte att man får alla möjliga olika diagnoser hos sig.
Nej.
För man upptäcker ju oftast flera grejer. Det är väldigt sällan en grej bara.
Ja, det är alltid något annat som... Men det är ju för att man, det är också för att man letar efter saker. Man utreder riskfaktorer och liksom...
Ja, men då hittar man annat liksom. Ja, men så typ patienten hos oss, den kommer in med bröstsmärta. Det kan vara bröstsmärta som har varit under en lång tid, som förvärras i ansträngning. Eller så kan det vara bröstsmärta i vila. Och så kan det ju vara andfåddhet. Central bröstsmärta som utstrålar till olika delar, typ käkarna... Vänster arm är ju vanligt. Sen är också så här hjärtinfarkt, så jävla luddiga symptom. Det kan ju vara vad fan som helst liksom. Du kan ha ont i magen, du kan ha ont i ryggen, du kan ha ont i käkarna, du kan ha ont i armen. Nu säger inte jag att alla som sitter och lyssnar ska tänka att man får en hjärtinfarkt varje gång man får ont i magen. Men det finns många luddiga symptom som man kan ta i beaktande. Så i alla fall, då är ju våran avdelning främst inriktad på hjärtinfarkter och då inte såna här akuta ST-höjningsinfarkter initialt. Nej. Utan de kommer ju mer till oss när de har blivit lite mer stabila. Så vi har främst diagnosen non-STEMI kallas det för.
Ja.
Och då är det då en hjärtinfarkt som är orsakad av, eller diagnosen ställs med hjälp av en hjärtskademarkör som kallas för troponin och då en kranskärlsröntgen.
Mm.
Och då gör man en kranskärlsröntgen och då kan man se, det finns så jävla många undergrupper. Det finns de här minoka, så här, en stor grupp av hjärtinfarktspatienterna har faktiskt ingen förträngning i kranskärlet när man väl går in i kranskärlet. Men de kan ändå räknas som en hjärtinfarkt för att det kan ha varit en tromb som sen släppte liksom, som orsakade det här infarkten. Men sen har vi ju också lungembolier. Alltså proppar i lungorna. Och de patienterna kommer ju oftast med andfåddhet. Eller också bröstsmärta.
Men de hamnar väl mer hos oss för att man tror att det... Eller att man inte kan utesluta att det är kardiellt från början liksom.
Ja men precis. Och med kardiellt så menar Karin...
Ja, menar jag med hjärtat.
Hjärtat, ja, alltså. Precis. För det som man anser är viktigast så här, är ju... Hjärtat går ju alltid först liksom.
Mm.
Tänker man. Och alla andra saker får man utreda. Sen kanske ortopeden tänker på ett helt annat sätt. De tänker att höften går först.
Det är ju det där.
Ja.
Det var ju lite jobbigt när man bytte avdelning. Att man liksom skiftar
fokus. Ja. Helt plötsligt var inte hjärnan viktigast. Helt plötsligt var hjärtat viktigast. Ja. Det tog faktiskt, tyckte jag, ganska lång tid innan man ställde om sig. För i början kunde jag bara se så här, när vi bytte från stroke till hjärt, att så här, det enda jag kunde tänka på var så här, olika stroke-symptom.
Mm.
Och typ uppmärksammade patienter som var så här, så har ni ändå inte fått en stroke. Sen är det ju inte helt ovanligt att folk ligger hos oss och får en stroke.
Nej men precis. Nej.
Det hänger ju ändå ihop. Hjärta, kärl.
Ja. Det är ju typ samma grej egentligen.
Ja, fast det är en annan del av kroppen liksom. Och riskfaktorerna är ju detsamma. Ja. Och då kan vi bara nämna de vanligaste riskfaktorerna som då är ju hypertoni, alltså högt blodtryck.
Ja.
Hyperlipidemi, som är höga blodfetter.
Ja.
Diabetes är en stor riskfaktor.
Ja.
Övervikt.
Mm.
Rökning.
Mm.
Inaktivitet.
Mm.
Hereditet. Och det är ju exakt samma som
vid stroke. Ja.
Vid stroke. Och vid stroke ska man inte glömma heller att förmaksflimmer är en väldigt stor riskfaktor.
Ja, men precis.
Okej, förutom det är hjärtinfarkt och lung... emboli så får vi mycket hjärtsviktspatienter.
Ja.
Och det hänger ju också ihop, för att hjärtsvikt får man ju oftast efter man har fått en hjärtinfarkt kanske, som drabbar pumpförmågan.
Mm.
Vad kan vi mer ha för kul? Nej men gud vad hemskt det låter när man säger så här kul. Ni fattar vad vi menar.
Dyspepsi? Nej men, alltså mag... Så uppstötningar kan ju ge...
Ja,
alltså halsbränna och... Det har ju hänt några gånger. Det är ju kanske inte skitvanligt, för man, eftersom man tar alla de här blodproven. Man lägger ju kanske inte in någon som...
Nej, men,
och... men det händer ju ibland att liksom patienter kommer in med bröstsmärta och man tror att de kanske har haft, man lägger in dem för att man tror att de kanske har en hjärtinfarkt eller ja, men kanske någon instabil angina eller så.
Ja.
Och så är det bara lite sura uppstötningar, halsbränna.
Men det är faktiskt ganska roligt också att säga så här, för det skulle jag känna så här, lite som patient, att så här, man känns lite förnedrad för att man bara, oj då, var det bara sura uppstötningar. Men där måste jag dra en liknelse, för det hade vi ganska många, framförallt män, medelålders eller lite yngre, som kom in och bara trodde att de hade fått en stroke. Och så gjorde man en röntgen, aha, så såg man ingenting, och så gjorde man en magnetkamera och såg då att, jaha, nej, men du har en bihåleinflammation. Inte det här den här förnedring.
Oh,
vad fan, jag tror det är för att då kan man verkligen prata man-cold. När man men tror att, så här, att man har fått en stroke fast man bara är förkyld egentligen.
Det
men det kan vi också prata om, apropå att du sa så här, dyspepsi, alltså sura uppstötningar, att det finns ju något som kallas för typ 2-infarkt då. En hjärtinfarkt som är utlöst av någonting annat. Mm. Och då har vi många patienter med njursvikt, anemi, alltså där det blöder någonstans i... Man kan ha en...
Infektion.
Ja, precis. Lunginflammation eller en KOL... exacerbation som är en förvärring i KOL. Så att det finns ju lite smått och gott att ha. Och det är det som tycker... Alltså jag tycker att det är väldigt spännande med de här medicinska... Jag borde egentligen jobba på medicin. För jag tyckte att det var lite roligare på medicin, alltså när vi jobbade på stroken. För där... träffar man på, det är lite bredare utrednings...
Ja, det är lite mer detektivigt liksom.
Ja, vi är ju så himla så här, aha, patienten har ett hjärta, det är allt som spelar någon roll.
Mm.
Typ. Nej, inte riktigt, men nästan.
Nej, men och sen är det väl att stroke, jag vet inte, nu är inte jag svinbra på exakt liksom hur... Alltså hur man var, alltså en hjärtinfarktdiagnos, liksom en non-STEMI, exakt vad, hur man ställer den. Men då har man ju i alla fall, man lutar ju sig mycket på liksom objektiva fakta som är de här troponinsläppen, de här hjärtskademarkörerna. Men medan stroke är ju en, alltså det är ju en klinisk diagnos, att den stroke ställer man ju utifrån vilka symptom patienten har haft.
Ja, men
man har liksom inget så här, eller ibland så ser man ju, eller många gånger så ser man ju infarkter sen på, ja, men på röntgen, men det är ju inte alltid man gör det, så att man kanske inte har något liksom objektivt bevis på samma sätt som man har.
Men man har kliniska bevis.
Ja.
Ja, och
men
det
att det är lite skillnad.
Ja, men det är också som du säger, så här, det är ju spännande med medicin för att det är detektivarbeten. Alltså jag minns en patient vi hade som kom in som hade, hon hade ont i magen och man gjorde alla möjliga utredningar och bara så här, kunde liksom inte hitta någonting som var fel. Hon hade förhöjda någonting, levervärden, och man gjorde liksom undersökningar av lever, man gjorde undersökningar över allt så här. Som man till slut insåg så här, var en långt gången svår akut typ av någon så här superkonstig cancer i någon gallgång som så här var jättesvårt att upptäcka. Och hon dog alltså några dagar efter. Du vet, ibland så finns det inte, vi är väldigt bra på att rädda folk och väldigt bra på att ge folk de undersökningarna de behöver. Men även vi får ju uppleva saker som man kanske inte kan förutse eller förutspå eller alltid se innan det är för sent.
De patienterna på stroke var ju ändå bland de jobbigaste. För man har ju liksom, om man har någon alltså malignitet, så får man ju någon alltså ökad risk för tromboser, alltså proppar. Och det var ju jobbigt att man så här, ja men att det kunde komma någon som kanske hade fått en tia då och sen upptäcker man någon malignitet liksom.
Ja men det är lite samma som våra lungembolipatienter.
Ja, ja men precis.
Man misstänker ju alltid om det, om det inte finns någon anledning att alltså tänka att den här proppen kom från någonting. Alltså man misstänker ju alltid att det kan finnas en bakomliggande malignitet. Mm. Att så här, det kan vara cancer.
Mm.
För att det finns ju någon så här super... det finns en form av cancer man kan få i hjärtat. Och den heter typ myxom eller något så här. Och det kan vara så här... Den kan bara spotta proppar överallt liksom.
Ja.
Jag vet inte om du jobbade hos oss då, men vi hade en patient som hade haft den här ovanliga typen av cancer som hade så här spottat proppar överallt, så att så här, de hade fått så här, nu hade han gjort sina prylar där på Akademiska sjukhus, så vi hade inte alla journaltexter, men han hade liksom är över hela kroppen för att all hans vävnad höll ju på dö eftersom det satt proppar överallt, så att det är också så här en helt sjuk ovanlig diagnos som man, vi inte möter så ofta.
Jag har nog inte haft alltså så många ovanliga hos oss nu på hjärt.
Nej, det är lite färre här. Alltså på medicin var det ju oftare. Kan vi inte prata om så här de konstigaste diagnoserna eller de som skrämmer en mest? För alla har ju, man har ju upplevt så här grejer som man bara fan, jag skulle liksom jag skulle hellre skjuta mig själv i huvudet än att så här få det så här.
Alltså den enda typ jag kommer på, det är det där jag hade praktik på en vårdcentral.
Mm.
Och det kom en person, en ganska ung person, eller ung och ung, men jag menar så här 30-årsåldern, som så här haltade lite, hade något litet sår på foten, var lite överviktig, men kände väl sig risig. Som då i alla fall, efter lite om och men, visade sig ha sån här nekrotiserande fascit som det brukar stå om ibland så här i Aftonbladet, så här köttätande bakterier.
Ja, det är nasty.
Som är någon slags, alltså det är väl väldigt ovanligt, men någon liten bakterie, kommer inte ihåg, någon slags streptokock som ibland kan komma in via sår och som är så här supersnabbt förlopp.
Men nekros betyder ju att vävnad dör.
Ja men exakt, och den gör det. Och det går svinsnabbt. Alltså så här, om man inte får vård inom ja, men några dagar lite, sen är det väl kanske lite olika, så dör man liksom. Och det går inte att göra. All vävnad som är infekterad måste man typ ta bort.
Vad gör man åt det? Antibiotika eller?
Ja, antibiotika antar jag.
Och hur gick det för den där snubben där? Eller hen.
Hen.
Jag bara, nej, men det där, jag bara tänkte mig att det var en snubbe.
Det jag hörde sen, för jag hade en annan praktik där det här, det blir väl lite sådär att man snackar om ovanliga diagnoser. Ja. Och då låg den personen tror jag på IVA. Och jag tror att man skär upp huden på något sätt. Men man hade lyckats stoppa det i alla fall innan det hade kommit upp till buken, eller för det hade liksom börjat nere på foten, men att det var så här, man vet inte om man skulle kunna rädda hennes ben liksom.
Alltså jag säger det, man ska ju faktiskt, det finns ju ett talesätt som säger så här, man ska inte förakta små sår och fattiga vänner. Det
exakt.
Är faktiskt på riktigt sant. Jag har hört om någon annan sån här patient som, det var faktiskt vår förra verksamhetschef som berättade det här. Han hade jobbat på SIVA tror jag, alltså centralintensiven, varpå han hade fått en patient som hade, hon hade ramlat i rulltrappan tror jag.
Men just det där.
Och slagit i knät och så här, inget mer med det. Bara så här, ja, fortsatt att leva som vanligt och sen bara blivit så här svindålig, fått någon akut blodförgiftning av det här pyttelilla, för att du kan ju tänka dig hur mycket bakterier det är i en rulltrappa.
Ja.
Alltså blivit så jävla risig. Jag vet inte ens om hon överlevde. Jag minns inte vad han berättade. Men så här, blivit askalas dålig på superkort tid.
Och jag tänker, vi ser väl kanske inte så himla många sådana patienter heller. Jag tänker att man har många sådana där historier om man kanske jobbar på infektion liksom, där man får in den typen av patienter som har haft, men inte vet jag, något litet skavsår liksom. Och så kan man bli svinsjuk av det.
Det vet jag, våran kollega Birgitta berättade, hon har jobbat i 100 år, Birgitta är alltså 65 nu. Och hon berättade om, apropå diagnoser också, är att man kan ändra synsätt på saker och ting genom årens förlopp. Hon jobbade på infektion när HIV kom. Och på den tiden det begav så berättade hon att så här, först så hon berättade så här, folk bara dog som flugor liksom, helt sjukt, för att nu är det ju så här som att, jag ska inte säga att det är som en förkylning, men du vet, det är inte så att man så här, ja, man är väl extra varsam med alla liksom blodsmitter och så.
Men att nu finns det ju mycket,
ja, alltså, men det finns ju bromsmediciner och... som gör att man kan leva ett vanligt liv liksom. Men också att man så här, då hon verkligen så här, du vet, berättade att så här, det var verkligen som på den här torka aldrig tårar utan handskar, att folk var verkligen, folk var så här, vad säger man, cyniska eller hade förakt liksom, var rädda. Man trodde ju typ att så här, bara någon gick förbi en så bara skulle man hoppa det på AIDS liksom, alltså, på en.
Det är så hemskt.
Ja, det är så fruktansvärt också att man kan höra den här nedvärderande människosynen liksom. Det tycker jag, många personal är så här, väldigt nedvärderande med, framförallt folk som kommer med sån här missbruksbakgrund eller etyl, alltså alkoholöverkonsumtion och liksom lite så här. Det är väldigt mycket så här, man får skylla sig själv. Alltså, fast man, det man måste förstå är att det är ju en sjukdom i sig. Det är ju ingen som frivilligt går att knarka ner sig eller dränker sina sorger i alkohol. Det är ju människors livsöden som styrs av det. Sen kan det ju absolut...
Jo, men också så här, det där blir ju också konstigt. För att jag menar till exempel hjärtinfarkt. Alltså alla hjärt- och kärlsjukdomar är ju också livsstilsrelaterade. Då kan man ju lika gärna så här...
Ja, ah, du har inte rört på dig 10 000 steg.
Har jobbat på kontor. Fan vad dåligt, var ju puckad av dig. Skulle ha stått upp. Förtjänar du för den här hjärtinfarkten. Det blir ju jättemärkligt.
Skulle alltså... ha haft och sänkt på ett skrivbord.
Ja, men exakt. Skulle ha suttit på en pilatesboll. Hade ju kanske gått bättre.
Ja, men det är mycket fördomar. Och det är också så jävla sorgligt faktiskt.
Och det, men och jag tror att du och jag, det är ju väl lite sådär beroende på hur man är som person. Det är ju oftast mina så här, alltså, man har ju inte favoritpatienter, man är ju alla är ju likadant för
du
alla.
Får fast säga
man, jo, men man har ju en visst, ja, men som man liksom ofta klickar med, och det är ju ofta etyliker och narkomaner. Ja. Det är ju de roligaste patienterna.
Det blir bra tugg liksom.
Ja, faktiskt.
Sen är ju inte alla svinroliga, det är ju inte skitkul med någon som har så här delirium och abstinens och blir hotfull.
Nej, så, men
faktiskt också så pratade jag med en gammal kompis häromdagen som jobbar på inom missbruk, och hon bara, alltså, jag börjar bli så jävla trött på att bli så här kallad för fitta och hora och du vet, skriken på och så. Alltså, det kanske beror också på vilken, vi får ju de här i lagom dos.
Ja, det är sant.
Man kanske blir lite mer cynisk också om man jobbar inom den här branschen.
Ja, det kan jag nog tänka mig.
Inom missbruks, alltså att man bara så här, gång på gång ser folk komma tillbaka och så aha, då har du fallit tillbaka igen. Samtidigt som jag tänker så här, det är ju inte helt ovanligt att man har fått en hjärtinfarkt och så kommer man, det är ju nästan att man får lite klippkort efter det liksom. Det är väldigt sällan att någon får en hjärtinfarkt och sen händer aldrig något mer. Nu ska inte jag säga att det är för alla, men det är inte så lätt att ändra hela sin livsstil.
Alltså, det vet man väl själv. Hur många gånger har inte jag sagt, gud, jag ska börja träna. Det är väl inget svårt. Det är bara att köpa träningskort och gå och träna. Det är inte rocket science. Men nej, men jag gör det ju ändå inte.
Nej, men man behöver väl kanske en liten så här, jag vet inte. Vissa får den här käftsmällen och bara så här, oj shit, vart det så här? Och så ändrar de om hela sitt liv och så blir de svinpigga. Liksom. Sen finns det inga garantier. Så här, vi hade någon patient för ett tag sedan, så här, värsta skogsmulle. Så här, hade sober oktober med frugan och du vet, sprang maraton och asfitt, hade skitbra koll på sina, alltså så här, privat hade han koll på sina blodfetter, att de då var jättekostintresserade. Men då satt han sen på spinningcykeln och fick ett jävla hjärtstopp liksom. Och han var så himla fin också och ödmjuk, och jag sa också det till honom så här, att din värsta fiende är ju din stress. Och då sa jag också att så här, det viktiga för dig nu är att så här, du har gjort allting enligt regelboken, förutom kanske stressen då, att det här inte då bidrar till en stress, att du då ska bli så här topp på allting nu inom hälsa, så att det här inte händer igen. Det kommer ju också vara stressande.
Ja, man ska inte stressa.
Det är inte
det bra. Summan av kardemumman. Så avsnittet slut. Stressa inte.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Apropå det här med ovanliga diagnoser. Du nämnde ju, vad heter det, nekrotiserande fascit. Alltså det är mycket tungvrickar inom diagnosvärlden. Men då har vi en annan som jag har sett 2 gånger. Och jag har för mig att man inte kan ställa den här diagnosen helt fullt ut förrän vid en obduktion.
För att man måste typ kolla i hjärnan, eller?
Det är någonting, kan inte du googla på det?
Men Google that shit.
Googla så kan jag berätta så länge. Och det är ju Jakob Kreufelds sjukdom som, jag vet inte beroende på vilken årgång man är här som lyssnar, men jag minns någon gång på så här 90-talet när det kom värsta larmet om att så här galna kosjukan, som den kallades för i mannamun, hade slagit till i Europa och i Sverige. Och var det då att man hade ätit häst, nej, kokött? Då,
Det var väl, korna hade väl blivit matade med kor. Alltså de hade blivit kannibaler liksom.
Ja, det är ju bara helt stört. Ja,
och sen hade det smittat genom att de människor hade ätit där korköttet. Eller hittar jag bara på det här?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen, men
nej, det blev på engelska på Wikipedia.
Men Wikipedia är inte en tillförlitlig källa nu.
Det är ju visst.
Ja, i vilket fall då? Så har jag träffat på 2 patienter då som man då hade, man kan väl säga till syvende och sist liksom att så här, det är det här det är, men diagnosen kan inte ställas förrän obduktion då. Och jag har fan aldrig sett någon dö på ett sånt smärtsamt sätt. Alltså den här paniken och den här fruktan i den patientens, som jag såg sist, ögon. Och den så här alltså man får så här konstiga så här spastiska ryckningar och liksom blir helt så här lämlös nästan. Hittar du något av intresse?
Ja, eftersom du inte tycker Wikipedia var pålitligt, så nu är jag inne på Socialstyrelsen. Så nu kan jag ju berätta för er här att Creutzfeldt-Jakobs sjukdom tillhör gruppen prionsjukdomar. Dessa sjukdomar kallas även transmissibla spongiforma encefalopatier. Namnet betyder att de är överförbara hjärnsjukdomar där hjärnan vid mikroskopisk undersökning uppvisar tvättsvampsliknande spongiforma förändringar. Ja. Så att, nu vet ni det.
Ja,
men det är det du menar säkert, att man måste titta på hjärnan för då ser hjärnan ut som en svamp.
Ja, men sen. Precis, i obduktionen kan man då avgöra om det verkligen var det. Men jag tror att man kliniskt kan bedöma, alltså till 99,9%. Men sen kan det bara fastställas via obduktion då. Men det är ju liksom under alla år. Då pratar vi alltså om under, ja, vad är det nu då? Jag började jobba där 2010. Det är 8 år. Och då har jag sett det 2 gånger på 8 år. Så det är ju inte vanligt.
10-15 personer varje år i Sverige.
Ja, ja,
1-2 personer per miljon invånare årligen.
Men jag minns att när man var yngre och det här kom, att jag var livrädd för det här. För att man skulle, och det finns väl inget som säger att du och jag inte kan utveckla det här. Mm. Hur långt efter, hur lång är liksom inkubationstiden?
Alltså det är världens längsta här. Socialstyrelsen gör ju liksom aldrig någonting kort och enkelt.
Men sitter inte du och trycker på den här informationen?
Va? Nej, jag kan inte så mycket. Ärftligt.
Du är sjuksköterska, du ska ju vara allmänbildad, allmänvetandes.
Bla bla bla.
Det är spännande att folk tror det. Bara för att man är sjuksköterska ska man helt plötsligt veta exakt allt om alla grejer. Jag kan ju få så konstiga frågor ibland om så här. Jag fick en fråga om en torr hårbotten här om dagen av min syrra. Jag bara, inte fan vet jag. Så här.
Eller så kan du kolla på det här födelsemärket? Tror du att det är cancer? Bara, alltså ursäkta, jag vet inte någonting om mina egna födelsemärken.
Nej, nej, man är ju ja, specialist på det man själv jobbar med. Liksom. Och inte så mycket om hudflikar och tånaglar och grejer. Men... ja, det var i alla fall en fruktansvärt jobbig upplevelse i livet, tyckte jag, att se den här, alltså personer med den här sjukdomen. För att det är, jag vet inte, så här, plågsamt bara.
Mm.
Jätteplågsamt. Och det kan ju gå fort också.
Det är en demens, främst en demenssjukdom. Man får minnesstörningar och andra störningar i tankeförmågan. Demens och balans... störningar är de första symptomen till sjukdomen. Senare tillkommer till exempel förlamning, ofrivilliga rörelser, muskelryckningar och svårigheter att tala och svälja och hallucinationer.
Ja, men det där minns jag. Framförallt de här så här, ofrivilliga rörelserna. Att det var som att så här, den här personen blev helt så här, ja, men som så här alltså så här, bara rörelser som bara härjade omkring utan något så här, nej, det var inte alls någon trevlig upplevelse.
Nej, jag kommer ju faktiskt lite ihåg det där också. Och att det är så snabbt förlopp. Och att den här personen var ju ändå relativt ung. Liksom, alltså 50-årsåldern kanske.
Mm. Och hade väl sökt vård ganska många gånger så här, för att hon typ inte...
Ja, jag minns inte riktigt hur det var.
Men jag minns inte heller.
Hade jobbat heltid för liksom inte alls så lång tid sen. Nej. Och sen sitta i en rullstol och inte kunna prata och ha liksom ryckningar och jättemycket ångest och säkert sådana där hallucinationer. Och, ja.
Nej, inte alls någon trevlig diagnos eller sjukdom för varken patient eller anhöriga. Eller...
Nej. Och sen är det väl också det är väl det där att det också är negativt laddat, alltså det här galna kosjukan.
Mm.
Jag hittade ingen information om att det var kor som hade ätit kor. Så det kan jag
kan inte dementera det.
Jag vet inte om det var sant.
Om det är någon där ute som vet så kan ni ju gärna enlighten us.
Mm.
Ja.
Gärna, så kan vi berätta nästa gång hur det var när någon berättar för oss.
En annan sjukdom som jag har sett som är lite ovanlig, kanske inte jätteovanlig, men jag har sett den två gånger. Och första gången jag såg den så var jag så här, vad i hela friden? Och sen minns jag att vi hade en artikel om just den här sjukdomen, det första vi gjorde i skolan. Det är en sjukdom som kallas för i mannamun för danssjukan.
Mm.
Men Huntingtons sjukdom heter den. Och det är en form av demenssjukdom också. Där kroppen, alltså man ser ut som att man dansar fram.
Mm.
Det är också lite så här ofrivilliga rörelser liksom.
Men det var väl någon av de där tanterna där på Ersta som...
Hade den?
Som hade ja, dels det, men också någon som forskade om det. Omvårdnads... Det var någon utav dem där.
Ja.
Så det var väl därför vi fick läsa den där artikeln.
Ja, förmodligen. Men då,
skriver den.
Ja, men och då så hade väl de här personerna som hade... För det var också så här genetiskt betingat. Att man typ kunde ta något test och se så här, kommer jag i framtiden att drabbas? Minns jag att den här artikeln handlade om. Och då hade det varit någon familj där så här... Ja, men det var någon i familjen som ville veta om man hade den här, bar på den här genen. Och sen var det någon i familjen som inte ville veta. Och så här... Så skulle vi typ resonera kring det så här. Jag vet inte, hade du velat veta? Eller hade du velat vara lyckligt ovetandes? Eller olyckligt ovetandes? Jag tror att jag hade varit olyckligt ovetandes. Å ena sidan så kan man vara nöjd för att man inte vet. Å andra sidan kan man vara missnöjd för att man hela tiden går runt och tänker att det här kommer hända. Och så kanske det inte kommer hända.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, det är svårt.
Vill för jag man tycker att man kanske liksom skulle ta vara mer på fast nej, alltså, undrar om man skulle göra det. Det är ju det där, vi vet ju alla så här, att vi kommer dö.
Mm.
Eller?
Ja.
Mm.
Ja. Om man
fast man tror ju liksom, när man är ung, nu ser jag mig själv som ung fortfarande.
Mm.
Man tror ju typ att man är odödlig.
Ja, men jag tycker framförallt ju yngre man var så tänkte man ju mer att man var odödlig. Nu börjar man ju ändå så här, jag kan få lite så här livsångest ibland av att tänka på så här, ja men du vet, om man får ont någonstans där. Ja men som jag berättade, jag har en visdomstand som jag ska ta bort. Och så vaknade jag i natt och bara kände så här att det hade svullnat upp så att jag fick så här lite panik och inte kunde andas. Och så började jag tänka så här, shit, tänk om jag dör nu.
Fan vad deppigt. Dö av svullen visdomstand.
Ja men såhär mitt i natten, mörkt och jävligt. Undrar hur lång tid det skulle ta innan någon hittar mig liksom. Ja förmodligen på morgonen när jag inte kom till jobbet. Då bara fan min sjuksköterska kort skulle här.
Helvete. Och vad jag hade ju märkt, vi skulle ju podda idag.
Ja just det. Ja, ja men då hade jag ju legat här varit ganska tydligt många timmar innan du hade hittat mig. Nej men jag tyckte framförallt att när man var yngre, då var man ju verkligen så här, jag är fan odödlig. Gjorde så här dumma grejer, eller så här, inte dumma grejer, men man var liksom inte försiktig med saker och ting. Nu men tycker jag ändå att man har ett så här konsekvenstänk.
Men det har väl med hjärnan att göra? Eller liksom att
hjärnan blir äldre.
Nej men att den utvecklas.
Ja, men alltså, och framför allt så kan jag säga en grej som har hänt när man blir äldre tycker jag. Att tiden går så jävla fort.
Jag vet.
Inte det obehagligt?
Jo, det är obehagligt. Faktiskt, man trodde ju aldrig det. Alltså kommer du ihåg, när man var liten,
en timme var ju 100 år liksom.
Jag vet, man hade ingen att leka med så här, alla gjorde något. Då kunde ju en dag kunde ju kännas, eller så här, när man hade sommarlov och väntade på sommarlovsmorgon. Det var ju som 8 timmar. Nu är man ju inte ens vaken när sommarlovsmorgon är. Eller så är man på jobbet.
Ja, nej men precis. Nej, det går verkligen fort. Det är verkligen tiden bara tjoff, säger det. Men de brukar ju säga så här när man har fort, nej. Fan, jag börjar bli trött här.
Världens enklaste.
När det går fort så har man roligt. Går det fort så har man kul. Eller hur säger man?
Nej, men vad fan, tiden går fort när man har roligt.
Just det, så var det. Ja, just det. Fan också. Fan.
Men så är det väl.
Men en spännande grej, eller spännande grej, gud, jag är ju så, man har ju så här morbid jävla humor. Alltså det, man får överseende med det. Det blir ju ändå så här, det här är ju ändå vårt intresse. Det är när jag gjorde praktik på SÖS, på gastro. Mm. Och där är det ju många patienter med så här, levercirros. Mm. Alltså skrumplever kallar man väl det för i mannamun.
Mm.
Och de här patienterna får oftast någonting som kallas för, eller oftast, det är många som får något som kallas för esofagusvariser.
Uff. Oh.
Och det ska ni, gott folk där ute, youtuba om ni inte har sett hur det ser ut. För det är som nasty shit, det är som åderbrock i matstrup, alltså i...
Som bara kan spricka när som helst. Och då
är det
bråttom. Fara och färde alltså.
Ja, men jag tror att man blöder ut på...
Jag vet, nej men det kan nog gå ganska fort.
Det går nog jävligt fort. Jag kollade på något YouTube-klipp på det där. Och det är ingen trevlig historia. Och man kan göra olika grader på de här variserna.
Ja.
Alltså, jag vet inte hur man graderar dem. Men de beroende på hur lätt de kan spricka, tänker jag. Men det skulle jag rekommendera alla till att kolla på YouTube. För att det är ganska spännande att se hur de fixar dem där.
Jag har ingen aning. Nej. Det ska jag alltså YouTube sen.
YouTube.
Innan jag går och lägger mig. Ja. Har vi inga fler ovanliga diagnoser
som vi har stött på?
Jag tycker ju för sig de här psykosomatiska diagnoserna, även om de kanske inte är skitovanliga, så är de också ganska spännande. Att typ man kan komma in och ha liksom domningar i en sida av kroppen, om man tror initialt att någon har fått en stroke, men så är det stress.
Eller de här funktionella strokerna.
Ja, men det är kanske det jag menar.
Där
ja.
De kan, alltså man, en person kan bli halvsidesförlamad utan att man hittar någon bakomliggande orsak. Med, och det är inte, för det här är också en sån här grej med så attityder mot de här personerna. Mm. Att man bara, oh, men det är så jävla funktionellt. Så, så typ är det någon doktor som så här himlar med ögonen.
Mm.
Men det här är ju inte personer som så här låtsas att de är här sig för andra. Utan det är hjärnan som spelar dem ett spratt. Mm.
Men sen tyckte jag ju också, alltså när man hade sett, det hände ju lite titt som tätt, det var inte jätteovanligt.
Nej.
Det går ju på något sätt, man lär sig ju se skillnad.
Jo
också.
Men det gör man.
Det för
gör.
Det är ju, det ter sig ju inte på samma sätt. Nej. Egentligen. Nej, men, och exakt som du säger, att de faktiskt inte hittar på, men att man av typ stress eller psykisk ångest eller ohälsa eller vad det nu kan vara liksom, att hjärnan bara ballar ur och så kan man inte röra ena armen.
Nej,
alltså, man, det är så konstigt.
Det är väldigt märkligt. Hjärnan kan ju liksom hitta på alla möjliga konstiga grejer.
Jo, men också som vi har lite sån här takotsubo.
Du får gärna säga vad det betyder då.
Jag såg en dokumentär om det här. Det är ett japanskt namn. Som är någon, fan, bläckfiskbur.
Det stämmer. Ja. Det är ju alltså vad vi kallar för ett brustet hjärta. Men det uppkom sig av någon så här bläckfiskbur i Japan någon gång.
För att hjärtat ser ut så när man gör precis. En MR. Det liknar den här buren man fångar bläckfisk i.
Och det är ju, uppkommer ju, det är ju en typ av hjärtinfarkt som inte har någon fysisk förklaring liksom. Och den utlöses ju ofta i så här, trauma, stress.
Och det är ju på något sätt så här, även om det såklart är jättehemskt att få en hjärtinfarkt eller att vara sjuk, men det är ju på något sätt också lite så här vackert att man, att så här hjärtat kan brista, det är ju på något sätt någonting fint, för att man förknippar hjärtat med liksom känslor och kärlek och sorg och allt. Och så att man kan liksom, av att man blir ledsen eller stressad eller är med
en sak, att man kan reagera så.
Ja.
Undrar om man själv har drabbats av det någon gång. Fan, man tycker ju att man har haft brustet hjärta 100 gånger.
Ja, man tror ju det. Men alltså,
kanske inte. Veckans första hjälpen presenteras av Kakan från Jakan, Karin Simon.
Ett tips för, ja, för alla som jobbar inom vården. Jag tror att den här är svinbra om man pluggar också, faktiskt.
Och även om man inte jobbar inom vården, om man bara är nyfiken.
Ja, det också. Men en app som heter Läkemedelsboken, som är Läkemedelsverket som ger ut. Där är väl främst egentligen fokus på
behandling.
Ja, behandling och terapirekommendationer. Men det står även mycket bra om själva sjukdomarna. Och då kan man till exempel gå in på, inte vet jag. Men nu klickade jag ju ur mig här.
Ja, men ta någon ny kategori.
Men jag tar hjärt och kärl, det kan jag i alla fall. Och då finns det typ ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbningar. Och så kan man gå in på hjärtrytmrubbningar till exempel. Och då finns det så här olika arytmiorsaker och symptom, diagnos och utredning.
Ja, men då är det inte bara terapier, utan det är en matnyttig bok.
Ja, skitbra.
Är appen gratis, vet vi det?
Jag kan inte tänka mig att jag betalar för den här. Det är ju Läkemedelsverket, de får inte ha betalt. Eller?
Nej, jag har ingen aning. Ja, kör in och ladda ner läkemedelsboken.
Do it. Den är bra.
Vi hörs igen nästa vecka. Nu ska vi knyta oss.
Ja, faktiskt.
Ja. Puss och kram!
Puss.
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.